I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Håkan Järvå, i 15 år så var ju du medlem i Scientologkyrkan. En av världens kanske konstigaste sekter där du kanske blev utnyttjad och hjärntvättad, eller hur skulle du beskriva det?
Alltså det var ju, ja, det var som att vara på en annan planet i 15 år kan man väl säga. Det var liksom, när jag vaknade upp, det var som att, ja, bäst beskriva som att vakna upp ur en psykos. Jag undrar, vad fan har jag gjort i 15 år liksom?
Var det som att vakna upp ur en dröm?
Ja, men lite så faktiskt. Scientologerna, de ligger ganska högt så på liksom där skumhetslistan, eller vad man ska kalla det. Liksom. Ja. Det är verkligen udda, så. Ja. Det får man säga.
Och idag ska vi prata om din upplevelse i den här sekten, som jag lockat till sig folk som Tom Cruise, John Travolta. De är väl fortfarande med, i alla fall Tom Cruise.
Absolut. Ja. Det är lite kändisarnas fel att jag gick med också, kan man väl säga. Det var ju, de legitimerar ju det hela. Då tänker man, ja men de är ju inte dumma i huvudet liksom.
Nej, just det.
Tänkte, då bara släppte all misstänksamhet då. Och sen var jag, det tog inte lång tid innan jag skrev på kontrakt för att jobba inom den här rörelsen i 1 miljard år. Så.
Är liksom beslutet att gå med i Scientologin, är det sämsta beslutet du tagit i ditt liv?
Ja, det finns andra dåliga beslut kan jag säga.
Oj.
Det kan man säga. Nej, men jag vet inte, det kan ha gått åt helvete på något annat sätt liksom. Men nu, liksom den banan som startades där har ju lett mig hit där jag är idag. Jag är jävligt nöjd. Mm. Men jag skulle ju inte rekommendera resan så att säga. Det finns bättre sätt att lära sig det jag har lärt mig. Det finns någon sån här missuppfattning om folk som går med i sekter, att det är svaga människor eller att de är dumma. Hur kan du tro på det där? Liksom? Men det är snarare att man är, det är inte det som gör att man går med, utan det är, man köper ju något som verkar kul. Liksom. Man har ingen aning om vart det ska leda, speciellt inte när man är i 20-årsåldern. Liksom,
du hade ingen aning vart det skulle sluta?
Nej. Det är klart, det hade jag inte börjat så att säga. Mm. Jag visste inte någonting, men det lät häftigt så att säga.
Innan vi får höra liksom hur du lyckades komma med i Scientologerna i Sverige. Jag visste inte ens att de fanns här faktiskt. Men vad är Scientologerna? Kan du bara ge oss en minutsversionen av vad det är för något?
Det är ju ett företag, mer eller mindre, skulle jag säga, som säljer liksom kurser som ska förbättra människors liv och terapier då, kan man säga. Mm. Det finns olika nivåer som man liksom går upp för, bron kallar de det. Mm. Man ska liksom gå över bron, vägen till lycka liksom, över bron och till, ja, någonstans där.
Okay.
Utlovas paradiset så.
Betalar man för att ta sig upp?
Ja, men definitivt. Det kostar jävligt mycket så. Det handlar om miljontals kronor om man vill liksom gå hela vägen så.
Hur mycket betalade du?
Alltså, jag vet inte hur mycket av det, men när jag hoppade av det hela och insåg att det var bluff och båg då, så hade jag ju 4 miljoner i skulder.
Va?
Ja, det låter helt galet så. Och att tro på detta, det är liksom, man slipper alla sådana här problem och existentiella problem som vad händer när man dör. Och utan jag visste ju precis, när jag dör så lämnar jag min kropp och sen ska jag leta rätt på en ny kropp och så någonstans.
Leta rätt på en ny kropp?
Ja, jo, men det ingår ju i hela ideologin också, att man är en andlig varelse, man är inte bara en kropp,
ja.
Utan man är liksom, det är en reinkarnationstanke. Alltså Scientologin är ju en slags mishmash av buddhism, science fiction, pyramidspel, alltså terapi, you name it. Det är liksom det så, och militära grejer. Alltså det är sånt konstig blandning av allt. Det är som att beställa extra allt till korv med bröd. Liksom. Man får liksom allt på en gång. Herregud.
Det låter ju för sig väldigt gott med extra allt. Dålig liknelse.
Det kan bli fel, alltså, skulle jag säga. Man kan, vissa saker ska man kanske inte blanda dem.
Vad definierar en sekt, om du sammanfattar det på 10-20 sekunder?
Det, tricket med en sekt är ju att få dem i diktaturen att tro att de gör det av egen fri vilja, fast de egentligen blir utnyttjade. Man låter sig utnyttjas frivilligt.
För ett högre syfte liksom?
Ja. Mm. Och det är ju det som är så genialt, om man nu vill säga det. Mm. Prata om det. Det är just att man får folk att tro att det här, man gör det av egen fri vilja, men man har ju faktiskt blivit manipulerad och man blir utnyttjad. Det är sex eller pengar liksom.
Mm. Och vad är det inom scientologin?
Pengar.
Mm.
De många sekter har ju båda sakerna på sina agenda då.
Mm.
Men det, man blir inte utnyttjad sexuellt i alla fall. Mm. Inte i rörelsen.
Mm. Men alltså, om vi tar din resa då från början. Alltså, hur kom du i kontakt med scientologin? Hur var det du klev in i den här sekten?
Jag hade precis flyttat till Göteborg.
Mm.
Och gick förbi deras ställe där. Jag visste inte, hade ingen aning om vilka de var. Då hade de ju folk som gick på gatan där och liksom frågade om man ville göra ett personlighetstest. Så. Och jag hade inget direkt för mig, så jag tänkte, ja, varför inte då? Typ att jag är dålig på att kommunicera. Mm-hmm. Sa testet då, jag kunde väl hålla med om det, så hade de någon kommunikationskurs som de sålde. Mm. Då tänkte jag gör väl en kurs, det kostar inte mycket, det kostar 100 spänn då liksom.
Mm.
Varför inte, jag gör en kurs liksom, varför inte?
Och du visste inte att det var ett steg för dem att försöka få dig att snärjas in?
Nej, men jag var ju inte så gammal.
Nej.
Jag fattade inte.
Hur så gammal var det?
Jag var 20.
Okej. Men du gick på den här kursen då?
Ja, och sen det är ju så, när man är klar med kursen så ska man ju gå igenom en så här administrativt och så får man prata med någon som ska sälja nästa kurs då. Ja, sen sålde de nästa kurs och sen snabbt började jobba där också och sen...
Mot betalning eller?
Ja, det var väl att man fick pengar då. Det är ju någon slags slaveri... Alltså man utnyttjar ju folk både ekonomiskt och arbetskraft. Liksom, ja. Det finns ju ingen som tjänar några pengar egentligen inom organisationen.
Mm.
Och så får man jobba extra någon annanstans. Det var ju många som jobbade natt på GP då för att liksom försörja sig.
Okej, men du började alltså plötsligt jobba där inom Scientologkyrkan i Göteborg?
Ja.
Ja. Hur var det i början då?
Ja, det var ju spännande kan man väl säga.
Mm.
Ja, men det var ju som ett äventyr i början skulle jag säga. Det var det som mycket såldes till mig. Man kan ju tänka mig till så här Tom Cruise och att man tänker att de ska inte gå på sånt här. Men det är lätt att sälja liksom såna här grejer till Hollywoodstjärnor tror jag. Liksom, mm. Det blir någon slags, man får en känsla av att man är så mycket mer än andra. Man vet något mer också. Det talar till ens ego väldigt mycket så va.
Är det man känner sig upplyst liksom?
Ja, man vet mycket mer än alla andra liksom.
Aha. Och vad är det du liksom gick runt och visste? Alltså vad är den här speciella terapin som?
Man vet att ja, vi liksom fångar på den här planeten. Vi är liksom det finns folk som vaktar oss på Venus och Mars och rymdvarelser. Ja, men det är helt spaceat så. Ja.
Det är sånt de lär ut på de här kurserna i början liksom?
Nej, inte i början.
Okej, det kommer krypande.
Ja.
Men som liksom, när du hade varit där något år så trodde du att det var folk på Venus som vaktade oss?
Ja, ja absolut.
De måste vara så övertygande, för du är ju en smart person.
Det är det jag har försökt förstå då i 30 år efter då.
Hur kunde du börja tro på det här?
Ja, precis.
Ja.
För jag tänker, ja, men jag är inte dum i huvudet och så, men det är ju någonting, dels är man ung, man har inte så mycket erfarenheter och det är kanske lätt att köpa. Jag var lite så här intresserad av science fiction och det var lätt att sälja den idén till mig, tror jag. Så.
Mm. Men hur... Alltså hur gjorde de för att få dig att tro på såna här konstiga idéer? Du som ändå är psykolog idag och du är en smart person. Vad använder de för knep?
det är själva gemenskapen som man köper väldigt mycket, tänker jag. Och sen hamnar man ju också i någon slags kärlekstillstånd. Man blir kär. Det är samma mekanism. Liksom. Man blir, wow, det här är fantastiskt. Mm. Och då är man inte så kritisk. Om du någonsin har varit så kär någon gång, så det är liksom, man är, det svävar på moln, det här är fantastiskt. Men man är, då går det ju att sälja vad som helst till någon.
Mm, just det.
Man får veta att det går dåligt för de som lämnar, och det är det värsta avskum som finns, folk som har lämnat och sånt där. Då tycker man, jag skulle aldrig lämna det här, det är helt fantastiskt. Så va?
Mm.
Det där avtar ju efter ett tag, och då blir det mer vardag och inte så kul. Men då har man liksom bränt alla broar oftast. Va?
Till liksom vänner. Och ja. Typ, ja.
Man har ju inte något annat. Och då försöker man också. Man vill ha tillbaka den där kicken. Liksom. Det är som, man blir som en junkie. Man vill ha den här kicken igen. Liksom.
Ah.
Så, och då, det är väldigt lätt att få människor. Det är, du, det är fel på dig. Liksom,
för att, och då gräver man sig ännu djupare i scenologin för att hitta nya kärlek.
Ja, liksom, då måste man liksom. Det är något annat fel. Och så, det är fel på mig och jag måste ändra mig. Och jag måste liksom... Mm. Och så blir man mer och mer indragen i detta. Då.
Maja,
ja?
Jag skulle behöva lite mat. Jag är hungrig.
Okej.
Okay. Kan du fixa det?
Ja, men vi är ju lite mitt i någonting här, va? Så något som är enkelt och smidigt. Tack.
Vet du vad man sa?
Nej.
Då tycker jag att vi gör det med Volt, som det här avsnittet är i betalt samarbete med. Har du Volt Plus?
Nej. Men du får gärna berätta vad det är.
Varför har du inte Volt Plus?
Men jag är från Västerbotten.
Det är så dålig ursäkt. Men okej, jag ska förklara. Alltså, om du till exempel befinner dig i en poddstudio eller vad som helst och du inte orkar gå ut, handla mat, laga mat, då kan du som medlem i Volt Plus veckohandla, lördagsmyshandla, lunchhandla direkt i mobilen hela vägen till dörren med fria leveranser. Du får alltså exklusiva rabatter på dina favoritrestauranger och butiker, och det får du till fyndpriset 69 kronor i månaden. Otroligt!
Arririri.
Och om du inte redan har gjort det här, så kan du nu testa Volt Plus helt gratis i 30 dagar utan bindningstid.
Okej, okay, så nu blir det alltså mat på 30 minuter, Mari.
Vad beställde du?
Du får en bibim och jag tar någon hårrullar.
Är du bibim?
Är du är bibim.
Är du bibim med bibimba?
Du är bibimba. Tack så mycket, Volt Plus!
Tack så mycket, Volt Plus! Bra sagt, Majsan. Tack, Volt!
Tack, Volt!
Och efter liksom 5 år där, hur såg ditt liv ut inom scientologin? Hur mycket jobbade du? Vad gjorde du de dagarna där?
Ja, gud, då hade jag ju hunnit göra ganska mycket faktiskt. Dels hade jag hunnit börja jobba, sen har jag suttit i deras arbetsläger i Köpenhamn i ett halvår. Och sen hade
Klingar verkligen mysigt med ett arbetsläger inom scientologi.
Ja, jo. Men det är verkligen så. Det är ett arbetsläger, men det är ganska sjukt.
Vadå, hur funkar de?
Jag hade ju börjat arbeta inom en falang som heter Guardians Office, som var någon slags spionverksamhet. Man skulle misstänkliggöra fiender och sånt. Medans den andra falangen då lyckades manövrera ut då Guardians Office. Så alla som jobbade inom Guardians Office var automatiskt onda liksom och kallades ner till Köpenhamn, och sen fick vi liksom genomgå någon slags, ja, man blev förhörd och sen blev man skickad till det här rehabiliteringslägret. Så.
Och du tyckte det var rimligt att behandla så?
Ja, men ja, de knäckte mig, ska jag säga. Man brukar ju inte prata om hjärntvätt i sekter egentligen, så här, men det här arbetslägret och hela den processen, det är så som man tänker sig att hjärntvätt går till. Liksom man knäcker en person helt så att han bara gör inte värd någonting. Va? De släpper in mitt rum och förhörde mig och skällde på mig, och jag var inte så kaxig då. Jag insåg att jag är den uslaste människan i hela världen. Liksom.
Okej.
Okay. I det tillståndet så jag var tacksam att de skickade mig till rehabilitering, inte sparka ut mig.
Ja, just det. Det var det, din mardröm blev utsparkad.
Ja, det var ju det man, och det är det som håller en kvar i det här sen också.
Mm.
Så jag sprang omkring på gatorna i Köpenhamn i smutsiga kläder, och man fick inte prata med utomstående, och man var liksom, ska säga, good evening sir till alla som, och man, alla med uniform, och sen fick man ju bo sån här, vad ska man säga, i logement, typ i såna våningssängar, och sov, ja, väldigt lite. Man fick äta resterna efter de andra, men det var liksom, på morgonen var det mjölk och havregryn, och på middag var det så här vitkål och kanske ris.
Och du var så himla inne i det och hjärntvättad att en klok, intelligent man som Håkan Järvå bara kände att det här är rimligt.
Ja, jag tyckte att jag hade förtjänat det.
Ja.
Det var liksom, jag var tacksam att jag fick en andra chans. Va?
Hur mycket kontakt hade du med andra människor utanför Scientologin under den här tiden?
Inte mycket. Nej.
Hur många var det du kände som liksom?
Ja, det var min mamma typ. Och ett par kompisar.
Det var det enda du hade kvar till slut?
Ja, så var det.
Hur var relationen till dem liksom?
Ja, men det var de enda som inte försökte få mig att sluta med det.
De gav upp det liksom?
Nej, men de som inte tjatade på mig. Mm. Om att, eller som försökte övertyga mig om att det här var bluff och båg liksom.
Mm.
De fanns ju kvar hela tiden.
Hur reagerade du på folk som?
Ja, men då liksom slutade man ha kontakt med dem. Det är ju så man blir isolerad, va?
Är det scientologen som uppmanar dig att ha inte kontakt med folk som håller på?
Man gör det naturligt, men det finns ju en uppmaning också liksom, att det finns någon idé om att man blir sjuk om man har med sådana människor att göra det.
Blir man lite sjuk av det?
Ja, så man blir fysiskt sjuk.
Du blir fysiskt sjuk, ja, så, av att umgås med icke-scientologer som vill få dig att sluta.
Ja, i mitt huvud skulle du bara bli en så kallad suppressiv person då.
Vad är det då?
Det är de som liksom, det är de som är orsaken till allt elände i universum.
Kunde du liksom känna ett agg mot människor som inte...
Ja, men det är liksom, det är de här, jag vet inte, alla ideologier verkar ha någon slags sån här, det är någon som är ond någonstans. Som man
måste vara antagonist typ.
Ja, man måste liksom lägga all skit på den personen då. Va?
Och det la du på folk som inte vill att du skulle vara med.
Ja, och då blir de suppressiva, onda eller vad man nu ska kalla dem. Liksom. Det är de här... Ja. Det är typ som nazister eller du vet, ja, det. Men det blir väldigt många som blir suppressiva.
Det är typ 99% av alla du träffar
minst så.
Sen under de här 15 åren mår du väl också liksom på något sätt överlag sämre och sämre i det här.
Ja, till slut alltså skulderna när de började liksom, det höll ju inte i längden så. Men alltså låneperioden var bara ett år som han lånade allt det här. Sen tog det ju stopp. Sen började man ju få anmärkningar och man kunde inte göra
något. Du insåg att det inte höll längre?
Ja, nej, men det gick inte att låna mer.
Nej, och just då kan du inte gå på de här kurserna längre?
Nej, och då var man, vad ska jag göra nu? Liksom? Då fick man ju försöka hitta något jobb. Och...
Vart jobbade du då?
Först, jag började jobba som filmöversättare.
Jaha, du översatte undertexter till filmer?
Precis.
Jaha. Vad översatte du för filmer? Vilken är den mest kända du översatt?
Ja, det som folk brukar komma fram till mig eller säga, ja, jag såg dig namn på Seinfeld.
Översatte du Seinfeld?
Ja, en del avsnitt, inte alls många. Men där har man sett mig då ibland. Så.
Där satt en gammal före detta scientolog och översatte Seinfeld.
Ja.
Och inom scientologin, liksom, man undrar liksom, hur funkade livet? Fick du svära?
Ja, men det är helt okej. Okay. Och röka fick man göra också.
Och fick man dricka alkohol?
Ja, det var inte så populärt.
Det var inte så populärt.
Men det förekom. Men det var liksom,
fanns det fler regler så här får du inte göra?
Ja, det fanns massor med regler.
Vad är de?
Att inte prata med psykiatriker.
Man fick inte gå till en psykolog liksom?
Nej, det var inte bra.
Ja, och mer?
Det finns ju någon slags rapporteringssystem också. Så borde man se någon annan medlem göra något oetiskt som det heter. Och så var man tvungen att rapportera det, annars blir man medskyldig. Då, va? Så att alla gick omkring och rapporterade varandra. Och som
det var slags, system,
ja, liksom. Verkligen, som Stasi. Liksom, och man kunde ju inte lita på någon. Så, va?
Aha, okay.
Så man kunde ju inte säga om man hade minsta lilla tvivel. Man kunde inte prata med någon om det. För då skulle man ju hamna liksom i, bli rapporterad. Och
har någon sån inre polisorganisation?
Ja.
Va?
Nej, men det kallas etik och etikdepartementet liksom.
Det är olika departement.
Ja, det finns sju olika. De har alltså det är så fruktansvärt strukturerat. Det finns ingen sekt som har en sån fruktansvärd struktur på sin organisation som Scientology. Alltså det är in i minsta detalj liksom. Det är så här, det finns bokhyllor med volymer om hur organisationen ska skötas liksom.
Och hur många medlemmar hade de i Sverige när du höll på?
Alltså det var inte många, kanske 1000.
Och hur många har de idag tror du ungefär?
Par hundra.
Okej. Okay. Som säkert någon som sitter hemma, finns det någon scientolog nu som sitter hemma och tittar på det här tror du? Får de titta på sånt här? Vågar Nej, de?
Det får de inte.
De skulle aldrig klicka på den här videon?
Nej, det de enda som tittar är de som är liksom, jobbar med och
övervakar.
Ja, ta, liksom, ta hand om attacker. Som det.
Sitter det, kommer det sitta scientologer i Sverige och typ, som noterar det här och kolla på det här?
Ja.
De tittar nu på oss och lyssnar.
Ja.
Vad skulle du vilja säga till dem?
Ja, jag tror att det finns ju en som jag tror, det skulle vara kul att se, prata med honom egentligen. Så han heter Anders. Så, och han jobbade, vi var ju typ kollegor.
Han jobbade liksom på övervakningsenheten då?
Ja, det kan man säga.
Så, och du tror att Anders lyssnar just nu?
Det tror jag. Har man varit med länge så har man ju foldrar med saker.
Mappar med information om dig.
Ja, som de letar fram och så vrider de till det på något sätt då, för att misstänkliggöra den här personen. Då.
Och ryktet är väl att det är därför till exempel Tom Cruise inte kan gå ur. För de har så mycket skit på honom.
Ja, jag tror att han gillar nog det här.
Han tycker fortfarande det är toppen.
Men jag skulle säga att min information stämmer så tror jag att John Travolta däremot, han har liksom för mycket att förlora, tycker han, om man skulle hoppa av. Han är nog inte helt såld på detta längre.
Men det är något kittlande i tanken att dina gamla vänner som sitter på deras övervakningsdepartement,
ja, det vore ju kul om de tittade.
Att de sitter här och lyssnar och tittar på oss. Det är så
hej Anders.
Hej Anders, är det bra med dig?
Ja, det skulle vara intressant.
Skriver han ner nu vad vi pratar om och vad du säger?
Ja, men han skriver nog en liten rapport, skickar en uplines så här till uppåt. Så hamnar det i någon mapp med Håkan Järv. Så har han så här, nu kanske de har datoriserat hela.
Men vadå, så står mitt namn nu också någonstans snart?
Ja, det har man nog skapat en mapp med dig nu.
Nej!
Jo.
Är det så noggrant?
Ja.
Finns det något farligt för mig att prata?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Jag gillar inte ditt tror.
Nej, men det är alltså inget farligt. Nej, det skulle jag inte säga. Hade vi varit i Hollywood nu och du hade haft den här, så hade de ju lagt mycket tid på att försöka svartmåla dig och se till att du inte får något jobb. Liksom.
Att de hade börjat försöka cancela mig om vi var i USA där de har mer resurser.
Absolut.
Om de hade kunnat göra det i Sverige hade de försökt.
Säkert.
De gräver fram skit på mig.
Ja.
Och hittar någon gammal dom om jag har någon eller något sånt där.
Ja, visst, det är så man jobbar. Det var ju det jag utbildade mig till att göra.
Känsla?
Ja, hur man skulle liksom misstänkliggöra fienderna till.
Är det sant? Ja. Det är som en militärisk organisation.
Ja, det är precis.
Men finns det något vi kan göra för Anders nu när vi har honom på tråden? För kan vi sjunga en sång eller kan man göra någonting? Oh yeah, Håkan. Wow. Gå med i Scientologerna, gå med redan idag. Håkan Järvo rekommenderar dig att gå med i Scientologerna idag. Wow, kom med, få svar på dina frågor, få svar på din ångest. Vi löser alla dina problem. Håkan Järvå rekommenderar det. Vad säger du, Håkan? Välkomna.
Säkert.
Hjälp mig, sjung med lite då. Gå med Scientologerna redan idag.
Det tar emot, ska jag säga. Faktiskt. Det är liksom, nej
okej.
Okay. Går gränsen.
Vet du vad, gå inte med i Scientologerna. Vi skojade lite med. Men slutligen då gick du ju ur Scientologerna. När insåg du att, vad är det jag varit med i? När vaknade du upp ur den här märkliga mardrömmen?
Ja, det var ju internets förtjänst faktiskt. Jag ville ju ha del av ny liksom så här, hemlig information, för jag tänkte det kanske finns här då.
Mm.
Men då fick man ju veta en massa, allt det här negativa då.
Mm.
Och avhoppare som pratade om sina erfarenheter och tips om böcker och som, ja.
Tänds det en gnista i dig den dagen?
Nej, det gjorde det inte. Jag var liksom lite som Anders då, tror jag. Jag hade ett försvar. Det här är bara bullshit liksom.
Ja, men tanken
växte. Alltså, till slut så bara trillade poletten ner. Det var som att det sakta gröpte ur mitt försvar på något sätt. Och till slut så bara rasade allt liksom och bara så tänkte, det var wow, det här är bara bluff och båg, och det var en skön känsla först.
Ja.
Men sen blev det jobbigt.
Ja.
För att det är när man har varit med i en sån här rörelse, så det är som ett virus som infekterar hela ens hjärna. Man bara tror på den här saken. Och nu kunde jag inte tro, hur ska jag förstå världen nu?
Har du börjat förstå nu?
Ja, men jag tycker att jag har förstått det.
Ja.
Jag känner mig färdig nu med Scientology och sekter på ett sätt. 50 år av mitt liv, över 50 år av mitt liv har jag ägnat åt detta liksom.
När kände du dig liksom lycklig första gången efter att ha gått ur? Fanns det något tillfälle där du bara, okej, nu är allt bra igen?
Nej, men det började ju kännas bra när jag träffade min nuvarande fru då. Då fick jag på något sätt någon stadga och började känna mig, då kände jag mig lycklig. Och då började
en del av samhället igen.
Ja, jag såg fram emot att bli så här Svensson med villa och hus och alltså allt det där liksom. Jag ville vara så normal som man bara kan vara liksom.
Hur är du idag? Har du Volvo, villa och Vove?
Ja, typ.
Ja, du har det.
Ja, fast man blir ju för evigt skadad av att vara med så här. Jag är ju extremt allergisk mot all form av påverkan när de försöker få mig använda liksom påverkansmetoder på mig. Liksom. Jag har ju skrivit en bok om påverkan och manipulation. Jag kan vara ganska jobbig att göra med kanske, ibland.
Hur lång tid tog det för dig att sätta punkt?
Ja, men från start till mål, från att jag gick med till att jag, vad blir det, 40 år.
Det tog så lång tid?
Ja, det är ju hela mitt liv liksom.
Ja.
Som jag ägnat åt det här, men ja, på gott och ont.
Mm.
Det är ingen mening att ångra det hela. Jag försöker ju leva med det och göra det jag kan och försöker hjälpa andra liksom, med det hela också. Och
du jobbar idag delvis med att ta hand om folk som har gått ur sekter och så.
Ja, det fältet, alltså det handlar om våld och förebygga våld i skolor och men folk som har hoppat av och försöka hjälpa dem då.
Det är något fascinerande att det ändå är så många människor just nu i Sverige idag som går runt i de här psykoserna.
Ja, jag vet.
Det är fascinerande.
Ja, det är ett sätt att se det.
Och det är säkert många som lyssnar som är där.
Det kan vara
där.
Lite tröstlöst också. Men,
ja. Vilka är de största sekterna i Sverige idag?
Jehovas vittnen, eller Jehovas vittnen heter det. Men de är ju fortfarande stora så. Det är säkert 70-80 000 sådana.
Som är med i Jehovas vittnen?
Ja.
Är det så många?
Ja, det skulle jag tro.
Och är det tydligt att det är en sekt? Jag förstår att de själva inte skulle säga det, men är det tydligt?
Ja, tveklöst.
Du är ju psykolog idag och jobbar med avhopparverksamhet och så vidare. Vad skulle du säga till Håkan som var med mitt i Scientology? Tiden. Vad skulle du säga?
Jag skulle göra saker med Håkan.
Du skulle gå på...
Ja, men jag skulle göra normala saker. Gå på konsert eller, och liksom göra roliga saker tillsammans. Innan jag ens skulle ge mig på att prata med Håkan.
Bygga förtroende.
Liksom. Ja, precis. Och då man måste bygga ett förtroende. Det går inte bara att prata om ditten och datten eller sekten eller varför tror du på det här, utan bekräfta inte ideologin liksom, genom att vara en fiende, utan vara en human människa.
Mm.
De livnär sig på hatet. Och,
för det, risken är att man börjar argumentera och bara bekräfta.
Man bara gör det värre. Liksom.
Just det. Så vänlighet, snällhet och kärlek kanske på något sätt är lösningen.
Om man inte kan göra det, om man säger så då, om man inte kan vara den här liksom relationsskapande människan, så det är bättre att inte prata med människor som har de här övertygelserna då.
För det är risken att man börjar argumentera och bara bekräfta.
Man bara gör det värre. Liksom.
Mm. Och där tänker jag att vi sätter punkt för idag, och nu återstår bara det sista. Du ska hålla ett tal till nationen.
Ja.
Så på med hörlurarna.
Ja.
Så du får höra den vackra nationalsången. Scenen är din, Håkan.
Så det jag vill säga är att tro inte att ni är osårbara och inte skulle kunna hamna i en sån här situation. Det är få människor som jag tror är immuna mot detta. Om man är medveten om att man kan bli lurad, så är man mycket mindre benägen att bli lurad.
Tack för att du var med i toppet i Sverige och informerade oss lite om sekter. Håkan Järvå! Ja,
tack!
Sektkingen! Där är han!
Sektpsykologen.
Sektpsykologen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.